Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mia, visste du att 4 av 10 svenskar har problem med magen varje månad och att var femte upplever att magbesvären styr och hindrar dem i vardagen? Och det är faktiskt bara hälften av de här som gör något åt det. Och faktiskt är det bara 20% som har en diagnos.
Jag tänker att det där beror på att det finns så mycket stigma och okunskap när det kommer till magproblem. Att många lider i det tysta och inte gör något åt saken.
Men det finns så mycket man kan göra för att stötta sin maghälsa, och ett sätt, det är att få i sig mer fibrer.
Absolut. För många svenskar får i sig för lite fibrer. Och förutom att se över sin kost så kan man också komplettera med ett fiberrikt tillskott. Och då vill jag lyfta vår sponsor Husk, som vi har ett betalt samarbete med och som gör tillskottet Husk Mage i balans, som då mycket riktigt har ett högt innehåll av just fibrer.
Husk Mage i balans är ett kosttillskott som är gjort på kostfibrer från psylliumfröskal. Och psylliumfröskal bidrar till en normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion både vid lös och hård mage.
Husk Mage i balans finns i 3 olika varianter. Husk Mage i balans Classic, mjölksyra bakterier och nyheten jordgubb, som förutom psylliumfröskal också innehåller krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, eller blanda ner det i smoothies, juice eller varför inte bara i vatten.
Superdupergott och stötta din maghälsa helt enkelt.
Ja, och sen kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad och varierad kost och hälsosam livsstil.
Vi säger tack Husk!
Vill du veta skillnaden mellan dopamin, serotonin, endorfin, oxytocin, kortisol och testosteron, och kanske veta vilken funktion dessa signalsubstanser och hormoner har i kroppen? Hur de ständigt är i rörelse och påverkar ditt humör, din livslust och ditt mående i största allmänhet? Och hur du blandar dessa till en angels cocktail istället för en devils cocktail? Ja, i så fall har du en spännande stund framför dig. På köpet får du en berättelse om hur veckans gäst gick från mörker till ljus, från depression till välmående, från att ta energi till att ge energi. Kära lyssnare, det här är David J.P. Phillips i ett samtal med Lina Närtby. Välkomna till Food Pharmacy-podden.
Välkommen till Food Pharmacy-podden, David.
Tack så jättemycket. Det är så kul att vara här, Lina. Jag tycker ni är så coola.
Ja, men alltså, detsamma. Nu ska jag faktiskt berätta en sak. Jag hade ingen koll på dig, hör och häpna. Förrän jag blev övertalad att följa med på en föreläsning. Det var fredag och jag var trött och hade massa saker att fixa hemma. Men då sa en person till mig, nej men du måste följa med på den här föreläsningen. Har du ingen koll på David J.P. Phillips? Nej, ingen aning, aldrig hört. Och efter den timman så ringde jag min kollega, och jag tror att jag pratade nonstop i en halvtimme och berättade om ditt föredrag i detalj. Och jag sa till henne, du har missat, jag har varit på det absolut bästa i hela mitt liv. Och det är sant, jag tänkte att jag vill verkligen säga det till dig. Jag hade gåshud när jag lyssnade på dig, för du är inte bara en extremt duktig talare, Och liksom hela din presentation och allting var ju som en show och upplevelse. Utan det är också framförallt det budskapet som du ger och förmedlar som jag känner känns så otroligt viktigt och hoppfullt. Så tack för det.
Wow. Tack. Jag fick precis gåshud över hela min kropp. Tack, vilken underbar komplimang. Åh herregud, tack Lina. Mm.
Wow. Men jag tänker att du har ju lyckats att paketera det här med hur våra tankar påverkar våra känslor och hur vi faktiskt kan skapa mer av de känslorna som hjälper oss i livet och som kan skapa ett mer meningsfullt och harmoniskt liv. Mm. Din bok, Sex substanser som förändrar ditt liv, är ju en fantastisk bok. Jag tänkte att jag vill ägna den här intervjun åt att du tar med oss på en resa om de här sex substanserna. Mm. Men innan vi dyker ner i de olika substanserna så tänkte jag också, jag tyckte att det var intressant att höra om din egen resa och hur du själv upptäckte tankens kraft.
Mm. Absolut, gud ja. Min resa börjar ju med att träna andra i att göra det jag gjorde på scenen när du såg mig föreläsa.
Mm.
Det vill säga presentationsteknik, kommunikation. För det är en teknik. Och jag, liksom, ja, men jag dedikerar mitt liv till det. Du vet, jag spenderade 7 år med att analysera 5000 presentatörer och att träna på alla de 110 teknikerna jag hittade. Tränat på storytelling i alla tänkbara former och kört TED-talks, rest världen över och föreläst om det här liksom, sådär. Men vet du vad, det var kört, för jag vill att människor ska bli 10 år, alltså de ska bli sådär som du upplevde.
Mm.
Man ska kunna stå på scenen och vara så duktig, men det blev de inte, och inte jag heller. Det är på senare tid som jag blev sådär, liksom, jag ska säga så bra, det låter ju jättekonstigt, men jag har utvecklats otroligt mycket som talare på sista tiden, och då kan man fråga sig hur det kom sig. Ja, det var ju någonting som jag saknade, fastän jag lärde dem allt jag kunde om presentationsteknik, allt, det var hur mycket som helst, så hjälpte det inte, och jag hittade nyckeln i mig själv när jag insåg att jag var deprimerad, vilket kom som en absolut chock för mig. Jag trodde ju, jag var ju liksom helt övertygad om att livet var det jag var i. Det vill säga det var mörkt, poänglöst, man flöt runt liksom i ett universum utan mening. Jag trodde det här med barn och familj, det var en charad. Jag älskade inte mina barn så som andra beskrev att de älskade sina barn. Jag älskade inte min fru på det sättet som andra sa att de, liksom, det här med kärlek och förälskelse, jag bara åt, jag vet inte riktigt, jag kunde inte relatera. Jag önskar liksom att jag inte fanns. Det var, men jag trodde att alla, jag kunde liksom inte se att andra såg det på något annat sätt heller. Jag trodde att de spelade ett spel. Tills jag en dag fick 5 minuter av glädje när jag var ute och gick med Maria, min fru. Och det kom så att jag kände en känsla som inte jag kunde sätta fingret på. Och Maria frågade mig vad som hände, och så sa jag typ, alltså, att beskriva glädje när man inte känt det förut.
Mm.
Det är inte lätt. Så jag försökte. Och det gick väl hyfsat. Och hon konstaterade att det där är glädje. Och jag bara, va? Det här är ju någonting jag inte vet vad det är för någonting. Jag gick tillbaka och kollade vad jag gjort på sista tiden. Och då hade jag börjat meditera. Så jag mediterade liksom 20 minuter per dag i antal, tror jag, 6 eller 8 veckor. Någonting sånt där. Och jag bara, var det som gav mig det här? Och sen, alltså, jag var så motiverad. Jag tror sällan jag varit så motiverad i hela mitt liv. Alltså, 5 minuter av glädje efter typ, ja, nästan 2 decennier av mörker. Det går inte att förklara hur motiverad det gör en. Jag sprang hem, upp med whiteboards, upp med Excel och bara öste in allting jag visste gjorde att en människa mådde bättre. Jag läste, plöjde, studier, forskning, böcker. Blir manisk, jag kan tendera att bli manisk över saker i livet. Skrev ner allt, började köra, checka, testa, labba, kombinationer. Insåg i grund och botten att allt verkade hänga ihop med substanser. Började lära ut det till andra. Och då hittade jag nyckeln som jag hade letat efter så länge i min andra profession. För nu när jag gav den här nyckeln till de som skulle gå på scenen och var duktiga på scenen, duktiga att presentera, då blev de det. Och jag lärde mig att vi har något som heter extern kommunikation. Det vill säga det man gör med sina händer, med sin röst, med sina ord, sina valda ord. Och sen har man intern kommunikation. Det man säger till sig själv. De förutsättningar man skapar i sig själv. Det jag kallar för en angels eller en devil's cocktail.
Mm.
Ja, så att jag hittade det jag sökte efter på ett sätt som jag inte visste att jag skulle hitta det. Och jag säger bara så här, Lina. Det där att knäcka min depression var det bästa jag gjort i hela mitt liv. Och ingenting kommer någonsin att komma i närheten av den upplevelsen. Fuck it alltså.
Jag förstår det. Och grattis till både dig men också din fru och dina barn. Vad fantastiskt.
Jag tycker synd om dem. Jag bad Maria beskriva mig hur det var när jag var deprimerad. Listan var så eländig alltså. Det var så här, ja. Den mest negativa personen hon kände. Den mest självdestruktiva personen hon kände. Beklagande. Problemfokuserad. Nedtryckande. Jag hade så många såna här coping mechanisms liksom, för att på något sätt må bra. Mm. Ja, det var ingen kul lista. Nu är det motsatt den listan.
Mm.
Nu är det motsatt. Jag fick till och med en kommentar på någon av mina online-kurser. Då stod det så här, ja, jag vet inte. Jag tycker han verkar för optimistisk. Ja. Jag bara,
bästa betyget.
Det var det bästa jag hört.
Underbart. Så jag menar, vad gör man? Vad är hemligheten? Berätta om Angels cocktail. Vad är det för någonting? Vad är det innehållet i den här cocktailen som du pratar om?
Om man metaforiskt ser att man i sin hjärna har liksom ett glas, en cocktail som kan fyllas med olika substanser, så väljer vi det till mångt och mycket själv. Så vi säger en devil's cocktail, att man vaknar upp på morgonen. Nej, vi säger så här, morgonen börjar egentligen på kvällen innan. Så kvällen innan så avslutar man med att titta eller läsa någonting som liksom skapar mörka tankar. Man kanske läser nyheterna, räcker ju nu. Eller så tittar man på någon tv-serie där de mördar varandra och slår varandra och sånt där. Och sen så, då kommer man att drömma om det på natten. Och liksom, då har man liksom ändå börjat bygga sin devil's cocktail. Så när man vaknar på morgonen, då har hjärnan en viss nivå av förhöjd stress över det normala. Det första man gör är att man får upp, säg, Facebook. Och så råkar man kanske vara en avundsjuk person. Ja, då har man ju triggat devil's cocktailen ännu mer med ännu mer stress. Man kanske glider in på nyheterna igen. Sällan positivt. Det ser ut som hela världen är på väg att gå sönder och gå under varje gång man öppnar nyheterna. Nyheterna är inte hur världen ser ut. Det är bara ett litet snävt perspektiv på det som de tjänar pengar på att säga till dig ungefär. Men det fattar man inte. Så då spär man på lite till. Och sen så tittar man ut och så regnar det. Och då har man fått för sig att man inte tycker om regn. Och då spär man på ännu mer kortisol. Medan för bonden som tittar ut så är det ju fantastiskt med regn. Så det är inget fel på regn. Det är endast för en uppfattning av regnet som avgör vilken cocktail vi skapar. Sen går man upp och så ser man sig själv i spegeln. Och så tycker man, men gud vad jag börjar bli gammal. Och rynker och ger. Och så jämför man sig med vad då för någonting? Ja, man jämför sig med alla filter som folk använder på Instagram. Inte med det som är verkligt. Men det fattar ju inte hjärnan. Så nu har man spett på lite till. Och så håller man på så här. Och hjärnan tenderar att vilja liksom dricka fler devil's cocktails ju fler man petar i den. Fastän man inte vill det. Ja, där har du den. Och så tar man motsatsen. Någon som vet om att det funkar så här. Så kvällen innan de går upp, liksom så här, kvällen innan, då läser de kanske någon så här fantasy-äventyr. Så de liksom får flyga bort och bara mysa i drömmarnas värld. Och sen så sista 5 minuter innan de somnar så gör de någon form av mindfulness-meditation, tacksamhetsmeditation. Och sen somnar de. Men hela natten nu så kommer dina drömmar vara påverkade av det du tänkte där på slutet. Och När du vaknar upp på morgonen så har du redan en bas på din engelskocktail. Och nu vet du att, men vadå? Jag börjar med att le. Det låter jättekonstigt, men det gör jag. Och det är typ som att man bryter mönstret. Så jag ler. Och sen så lyssnar jag om jag hör några fåglar utanför. För det vet man reducerar stress och gör oss mer avslappnade. Sen ibland så spenderar jag någon minut. Man bara var tacksam för det som hände igår. Och sen så spenderar jag kanske en minut bara att hetsa upp mig själv över vad jag ser fram emot idag. Till exempel träffa dig. Och så blir jag så här. Åh, jag bara taggar upp med dopamin. För det ska bli så kul. Och någonstans där så har jag också lärt mig att jag ska absolut inte titta på min mobiltelefon på morgonen. Jag ska inte ens ha den i mitt sovrum. För det mår jag sämre av. Så jag går upp direkt på morgonen. Och sen så sätter jag på mig gymkläderna. Går på gymmet. Tar ett kallbad. Kommer in igen. Har skapat mig en angels cocktail med dopamin. Från kallbadet har jag fått endorfin, dopamin. Sannolikt lite skönt noradrenalin. Lite oxytocin kanske också. För gymmet serotonin, dopamin. Mina egna tankar. Ja, du vet så här. Nu är klockan 9:30. Och jag har en angels cocktail i min hjärna. Till motsats för den andra personen. Som har en devils cocktail i sin hjärna. Och den cocktailen vi har i vår hjärna kommer att påverka hur vi möter människor, hur vi möter oss själva, besluten vi tar, hela vår framtid.
Ja. Alltså, jag älskar ju det här. Jag tycker det är så underbar metafor. Men kan du förstå att en person som är deprimerad och ser allt i mörker blir provocerad när jag lyssnar på det här? För det, på något sätt så gör vi ju, genom att säga att du har ett val, så hamnar ju ansvaret tillbaka på dig. Och när man inte mår bra så finns det ju inget härligare än att skylla alla omständigheter som drabbat den på någon annan, eller hur? Det är en jätteskön känsla. Och här så säger vi ju att, men gud, jag är ansvarig.
Ja. Och det var nog faktiskt en jättestor nyckel när jag knäckte min depression. Det var liksom några olika saker som föranledde den. En var att min fru kom till mig och sa så här. Nu släpper jag dig. Nu lämnar jag dig. Nu är du själv. Nu är du ditt eget ansvar. Jag tänker inte bära dig längre. Jag har burit dig. År efter år efter år. Och det ger inget annat än smärta. Hon lämnade inte mig liksom i relationen. Men hon lämnade mig i min egen depression. Och det var en av nycklarna till att bli fri min depression. För jag hade liksom blivit beroende av att vara deprimerad. För det var så jag fick hennes oxytocin. Det var så jag fick hennes omtanke. Så ja, det finns, jag har två reflektioner på det du sa. Det ena är att ett. Vi har lärt oss forma substanserna på negativa sätt. Mm. Och då håller vi oss fast för det. Till exempel. Den här offerrollen som jag befann mig i, det är ett sätt att få en av substanserna på vad man kan kalla för ett negativt sätt, eftersom det påverkar andra negativt. Den andra reflektionen är att när man är deprimerad så är hjärnan, den är så självdestruktiv. Det ena är att man har sett att hippocampus krymper hos den som är deprimerad, vilket gör att man med största sannolikhet känner att man kan inte göra någonting åt sin situation. Alltså man är helt övertygad om att man inte kan göra någonting åt sin situation. Hjärnan har försatt den i det tillståndet. Ur ett neurologiskt perspektiv. Man vet också att när man är deprimerad så är man minst 50% mindre kreativ. Så man har heller inte någon speciell kreativitet. Liksom, att hur fan ska jag lösa det här då? Så att hjärnan har ju verkligen satt den i en situation av att inte riktigt se chansen, se möjligheten att knäcka det. Och därför så är det väldigt, det är typ omöjligt att gå fram till en person som är deprimerad och säga ryck upp dig liksom. Det måste komma inifrån. Och jag har ju haft så många som har läst boken nu. Minoritet är ju deprimerade, men de har hört av sig och bara så här, jädrar, jag är ju beroende av min depression, för det ger mig uppmärksamhet och omtanke från andra. Det har inte jag fattat. Nej. Så det kan vara nycklar, insikter man kan få från andra som gör att där trillar poletten ner för mig.
Men Och det tyckte jag nämligen i ditt föredrag att du är så pedagogisk när du går igenom det här, för att det förföriska med de här substanserna, om man tar dopamin till exempel, det kan vi ju skapa genom att ta en drog till exempel, eller dricka alkohol, eller göra saker som faktiskt snarare är begär än behov. Och på det sättet kan det ju, att vara en ständig dopaminsökare kan ju leda till något av det mest ohälsosamma i livet. Men det handlar om att hitta rätt vägar för att få de här signalsubstanserna. Så jag tänkte om vi börjar med dopamin. Vad är dopamin? Vad är det för känsla man känner?
Människor brukar beskriva det som att det är en sprudlande, pirrande känsla. En känsla av förväntan, en känsla av lust, en känsla av vilja, en känsla av driv. Man kan sammanfatta dopamin enklast som förväntan av njutning. Att ens insats kommer att leda till någonting. Och syftet med den för länge, 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 länge sedan kan ju tolkas som att säg att du för en 30-40 000 år sedan var ute, det var lite kallt, det blev lite blött. Plötsligt så inser du att det här är ju inte så bra. Och så börjar du tänka på vad skönt det vore att gå in i en hydda eller en grotta och tända en eld. Och då plötsligt så får man en känsla av hur det skulle kännas. Att sitta vid den där elden istället för att vara ute i det blöta och det gråa. Och då den här känslan av underbara att få krypa in i den här grottan, tända elden, blir en drivkraft, en förväntan av njutning att ta sig till grottan. Och det blir liksom liksom ett drivmedel i kroppen. Samtidigt så genomförs det här parallellt med kortisol, som är smärtan av att stanna kvar i regnet, stanna kvar i kylan. Så det är egentligen två drivmedel som driver den här personen att gå in i grottan och tända elden. Önskan att ta sig från smärtan och önskan att ta sig till njutning. Så de här jobbar liksom i samklang, de här substanserna, många gånger. Men i vårt samhälle så skulle jag säga att det kan liknas med att du går till jobbet. Och så har du fått ett nytt jobb. Och du vet hur det känns. Man kanske är lite nervös, men det är pirrigt. Och så tänker man så här, det här ska bli så kul. Du är så taggad inför det. Det är dopamin. Och så har du lite kortisol av att det känns lite nervös så där, men du vill ju ha det här jobbet, du vill inte ha det gamla jobbet. Så du liksom vill ändå bort från smärtan av det gamla jobbet till njutningen av det nya jobbet. Så kommer du dit och det är kul och det är jätteroligt och det är så roliga arbetsuppgifter. Du bara blommar, du kommer hem på kvällarna och berättar om det och du kan inte vänta till nästa dag. Och så håller du på ett helt år. Sen kommer en omorganisation. Och så får man en ny chef. Och plötsligt så inför den här chefen mycket hårdare regler, mycket hårdare restriktioner. Inte alls lika bra på att bygga samhörigheten och känslan och bygger ingen bra målbild för den här personen. Plötsligt när den ska gå till jobbet så känner den inte lust längre. Nu så känner den bara smärta över att eventuellt bli av med jobbet när räntorna går upp och energipriserna går upp och matpriserna går upp. Så nu drivs den uteslutande av kortisol. Och det är jobbigt. Och det börjar liksom bränna inombords. Man har inte den äkta lusten. Man kommer hem och hänger med huvudet. Man berättar inte brinnande om det som händer. Står man ut med det här i 2-3 månader så inträffar det man brukar klassificera som kronisk stress. Och då börjar det ha en påverkan på cellnivå. På hur du hanterar blodsocker. Hur insulinet produceras eller inte produceras i den omfattning som det ska. Sjukdomar, du kan få autoimmuna sjukdomar, du kan få precis nästan, du kan ta vilken checklista av sjukdomar som helst och du kommer se att på ett eller annat sätt så har kronisk stress en påverkan på det. Ett tag går det bra, men inte så länge. Det kan liknas vid att den här personen är ute i regnet, du vet, för 40-50 000 år sedan och hittar ingen grotta och hittar ingenting att tända brasan med. och är i konstant stress över att den kommer att frysa ihjäl. Det är bara skiljer 45 000 år mellan. Det är exakt samma liksom, substansfunktion.
Och hur kan vi göra här? Jag tänker på om någon sitter och lyssnar och tänker att det är ju jag. Jag drivs ju av kortisol. Mm. Jag går ju till skolan eller jobbet eller till min familj av rädsla för att inte kunna betala mina räkningar till exempel. Men inte av att jag trivs så att det ger mig någon meningsfullhet.
Nej. Ja, några möjliga lösningar är att tittar man på dopamin så kan man ibland hitta lust i uppgifter bara man ser dem i ett annat perspektiv. Jag körde länge, ett personligt exempel, jag körde länge kurser i presentationsteknik tills den dagen jag typ så här kände att jag tröttnade. Jag ville verkligen inte. Jag gick från dopamin till kortisol. Jag tvingade mig att göra det. Men sen så började jag inse att jag själv kunde träna på grejer i min egen leverans. Det var ett perfekt tillfälle att träna på rollspel, röstförändringar, utmana mig själv svinmycket som presentatör. Och då hittade jag liksom en nytändning i det perspektivet. Och nu gick jag dit med lust igen. Och hade liksom två grejer jag skulle testa den här dagen. Och se vilken respons jag fick. Och så träna på det. Så i tanken kan vi ändra vårt perspektiv på det vi gör. Och se det som lustfyllt. För aktiviteten i sig skapar ju inte dopamin eller kortisol. Det är bara din uppfattning av det.
Och här är nyckeln. Att vår uppfattning är det som skapar. Egentligen inte situationen i sig.
Nej, alltså det finns ju undantag till det. Alltså men i 90, typ 95% av fallen. Alltså sin undantag, då tänker jag så här att du är liksom mobbad. Det är ju jättesvårt att se ett annorlunda perspektiv på det som du är med på att det finns liksom undantag på det här. Ja, men i de allra flesta fallen så är det en perspektivförändring som gör att man kan hitta ett nytt sätt att liksom att uppskatta det.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Jag tänkte på, du beskriver en situation som jag tror att väldigt många småbarnsföräldrar känner igen sig. Du beskriver när du ska lägga din 6-åriga dotter, tror jag det. Och du har liksom lagt barn under väldigt lång tid, under väldigt många år. Och det är svårt att känna något annat än att herregud, jag behöver den här kvällen för mig själv. Jag orkar inte lägga något barn och... Jag tror att väldigt många föräldrar känner igen sig det under de stressiga småbarnsåren, att man vill bara att det där barnet ska somna så man kan få ta sin dusch och få lite egen Netflix-tid. Och där så berättar du om hur du genom att skifta perspektiv, genom att tänka att din dotter inte finns, att det är sista gången du får lägga henne, eller jag kommer inte ihåg exakt, men i alla fall att du skiftar perspektiv, att det här är någonting som du ska vara tacksam för. Att det förändrar hela känslan och helt plötsligt så vill du inget hellre än att lägga din dotter. Det är ett väldigt bra exempel tycker jag på hur man kan, när man känner olust inför en situation, faktiskt själv ändra från olust till lust.
Ja, helt rätt, och du minns helt rätt. Jag vill nog bara undersöka det lite. Det är ett morbidt exempel. Jag använder det som ett tydligt exempel hur man kan skifta från kortisol till dopamin på 5 sekunder. Jag skulle säga att den kan man använda kanske en gång i veckan. Men jag tror man använder den ofta. Så, dels är vi gärna van vid det, men dels så tror jag också att det kan vara ångestframkallande för vissa människor. Så att det exemplet använder jag i föreläsning som ett sätt bara för att verkligen sätta fingret på det.
Ja.
Men nej, annars, det här exemplet jag hade liksom var söt. Ja. Du får av din hund, vad heter din hund?
Sisu.
Du får av Sisu oxytocin.
Ja.
Och du frågade mig, vad ska man göra åt det här med kortisol? Och då är oxytocin det bevisade substansen som sänker kortisol. Så på din fråga om vad kan man göra med sitt dopamin och kortisol om man känner igen sig i situationen som jag beskrev, så är det ett, ändra ditt perspektiv på det du gör. Och två, skapa mer oxytocin i dig själv för att reducera smärtan i kortisolet.
Och oxytocin är ju också en sån där förförisk substans som du fick då genom att spela offer, eller hur?
Ja.
Då fick du en samhörighet och uppmärksamhet. Vad är oxytocin?
Oxytocin är en... När jag ska, under den här kursen, under wow-kursen som jag kör, så skapar jag alla de här substanserna i deltagarna baserat på vad vi vet forskningsmässigt skapar oxytocin i människor. Så när vi kör oxytocin, då skapar jag ju det under loppet av ungefär en timme. Och sen så frågar jag alla så här, hur känns oxytocin nu när vi har liksom bara gjort det på massa olika sätt i en timme här? Och då så säger de genomgående följande: jag känner mig mänsklig, jag känner som att jag bryr mig om andra människor, jag känner mig inte egoistisk, liksom. Jag känner mig, är det altruistisk man är då eller? Jag kommer inte ihåg vad ordet är, men att man känner för andra människor. Man känner så otroligt närvarande, varm, lugn, harmonisk. Det är liksom de orden som beskrivs från oxytocin. Trygg, ett annat ord också. Och då är det, ja absolut, då var jag offer. Och då kom ju Maria till mig och så gav hon mig en kram. Hon killade mig kanske på ryggen. Hon gav mig en puss och sa att allting skulle bli okej liksom. Och då fick jag av den närheten oxytocin av henne. Då hade jag ju lärt mig att om jag visade depressiva symptom, då kom hon och sen så blev det, fick jag den här substansen i mig. När jag väl lärde mig att jag inte bör göra så, det är väldigt destruktivt för min relation, så blir det ju snarare motsatsen nu då. Så nu kanske det är så här att jag visar henne uppmärksamhet. Jag säger att hon är vacker. Jag köper henne en ros. Jag bryr mig om henne. Då bryr hon sig om mig tillbaka. Och då blir det en ömsesidig kärleksrelation istället. Där man ger och tar istället för bara en som tar. Som jag gjorde i det fallet.
Så ett sätt att öka sin oxytocinnivå för att känna närhet till andra människor. Känna connection är faktiskt att aktivt till exempel ge komplimanger. Titta i ögonen. Få en kontakt.
Ja, allting som gör att du känner dig närmare andra människor, gör det. Vad det nu är för dig, men det oftast är det, lyssna uppmärksamt, bry dig, ha ögonkontakt, klappa på personen, liksom, det måste vara appropriate. Men det är så här, fysisk kontakt skapar också oxytocin, massage skapar också oxytocin om det är en godkänd massage. Värme. Närhet.
Jag tänker på, förutom den här offerrollen så pratade du om ett väldigt vanligt sätt att skapa oxytocin hos sig själv som det kanske gör helt omedvetet, är att teama ihop med någon i vår närhet och vända sig mot en tredje part, till exempel det kan vara att vi är kollegor. och känner att vi har för lite oxytocin och vi vill skapa mer av det. Och då kanske vi börjar prata illa om vår tredje kollega. Därför att då hittar vi en gemensam nämnare och då boostar vi oss själva med oxytocin. Och sen kan man nästan bli beroende av det, för att det känns ju så skönt att få den här substansen i sig. Så det är inte bara offer, utan det kan ju också vara att man faktiskt inte är snäll mot andra människor i sin omgivning för att komma närmare någon och hitta en gemensam fiende. Och det tar också upp, tycker jag, på ett väldigt bra sätt, att jag blev väldigt medveten om alla de här liksom sätten vi kan agera på som är ohälsosamma för oss själva och våra relationer, men som vi gör kanske helt omedvetet för att faktiskt skapa en substans inom oss som får oss att må bra.
Ja, det är helt rätt. Jag tror att det kan vara så att min nästa bok kommer handla om det. Att alla substanser har positiva och negativa sätt att framkallas på. Så säg vilken människa som helst behöver alla sex substanserna, annars mår man piss. Och man kan få, vissa människor då får 4 av dem på ett negativt sätt och 2 på ett positivt sätt. Och då kommer boken liksom att handla om att man tittar på hur uppfyller jag mina substanser. Den här boken som är ute nu, Sex substanser som förändrar ditt liv, den utgår ju uteslutande från de positiva sätten som man skapar det på. Så det är men då den boken kommer att behandla bägge hållen. Det finns väldigt många som skapar det på negativa sätt i vår värld. Liksom en anledning till varför vi läser nyheterna är ju för att få en liten dos av dels stress. Stress är skönt i små, liksom, som små doser, små mängder. Det känns som att vi lever till. Varför tittar vi på skräckfilmer till exempel? Det är för att få upp både endorfinnivåerna och stressnivåerna. För det känns som att man lever till. När livet i sig inte bjuder på så mycket action, så lånar vi in action från deckare och från skräckfilmer och från dystra nyheter. Och för då får vi chansen att liksom, livet spritter till i oss genom de här. För de substanserna framkallas genom de aktiviteterna.
Jag får tala om endorfiner. Ska vi gå vidare?
Ja, ska vi snacka endorfiner?
Ja, det tycker jag. Jag tänker att vi drar igenom de här 6 substanserna som vi ändå vill skapa mer av, men också se upp så att vi skapar dem på ett sätt som faktiskt gynnar oss och vår omgivning i längden.
Ja, gud ja. I de här dopamin och oxytocin skulle jag säga som så här fundamentala substanser. Det ska man få i sig hela tiden. Endorfiner, om man ska göra en temporär ökning av endorfiner, det är liksom det är bara bonus. Det är körsbäret på grädden, det är handen i handsken, grädden på moset i livet. Så det är ingenting som man behöver sträva efter att skapa hela tiden. Men det är skönt med endorfiner, för de är ju släkt med morfin. Endorfin står för indigenous morphine, alltså det vill säga inneboende morfin. Det är alltså ett morfin du kan skapa när som helst, när du vill, i din kropp. Däremot så är det mycket mindre potent än morfin. Men det har samma typ liksom av karaktäristiskt beteende.
Jag hade ingen aning om det här. Jag läste det i din bok och lärde mig verkligen något nytt. Det är fantastiskt att vi har ett inneboende morfin.
Ja, visst är det. Det är ju jättehäftigt. Ja. Och när vi skrattar hysteriskt mycket, då framkallar vi som mest endorfiner på det positiva sättet som finns. Då frigörs de liksom. Så jag brukar säga så här: tänk att det är fredag, ni är 5 polare, ni skrattar så tårarna rinner, du kan inte andas, du vet så här. Du får inte luft.
Jag skrattar bara du säger det, det är en helt underbar känsla.
Och du bara gömmer dig under bordskanten, för om du får ögonkontakt med den här personen, då dör du, för då tar det slut på luft. Och så frågar man sig själv, i det här ögonblicket, är kvaliteten på skämten hög eller låg?
Och
de är så låga så att det finns ju inte, de är inte ens roliga. Liksom. Skulle du dra de skämten för en annan grupp, så skulle de titta på dig som att du är dum i huvudet. Och det är för att du är så hög på endorfiner i det här läget att allt är kul. Allt är kul. Så sist nu på Wow-kursen när vi körde den i Västerås, då var det 75 personer som kom. Och så kör jag ju endorfiner i en timme. Och då hände någonting som inte gick att hantera. Det gick inte att hantera. För att jag, efter en halvtimmes matande med endorfiner till, i publiken, så uppstod den här effekten av att 75 personer kollektivt skrattade så de inte fick luft. Och jag fick inte luft. Så jag var tvungen att krypa bort från stolen mitt på scenen bakom ett podium så jag kunde gömma mig där. För jag, du vet, det gick inte att hantera. Och sen så skulle jag ta mig upp därifrån och titta ut mot publiken. Och varje gång jag ställde mig upp så bröt de ihop. Och jag bröt ihop. Så jag var tvungen bakom på ordet att säga så här: vi tar rast. Alla går ut. Ingen tittar på någon. Så kommer ni tillbaka om 10 minuter igen. För då har endorfinerna lagt sig lite. Mm. Och då kom de in igen. Men det är ju, alltså, det är sjukt. Vilken jäkla kemifabrik vi har i hjärnan som kan framkallas.
Ja, men det är ju de här klassiska skrattkurserna. Jag har testat det med vänner ibland. Jag har testat det med barnen också. Att börja skratta. Och det tar ju inte lång tid förrän man bara skrattar åt allting. Bara man börjar låtsas skratta.
Ja.
Då tar ju liksom det riktiga skrattet över. Apropå fake it till you make it. Skratt är ju verkligen någonting vi kan fake it till you make it, tycker jag.
Ja, det är en klassiker. Det är en klassiker. Ja, den är magi. Jag älskar den. Ja, så det vill man gärna skapa, för att endorfiner är prosociala. De gör oss gladare, de gör oss mer positiva. De har viss smärtstillande effekt, både psykologiskt och fysiskt. Så när man har jobbiga tankar så kan endorfinet även där reducera smärtan eller den upplevda smärtan. Superhärlig substans, jag älskar det. Och när jag insåg att man kunde få endorfiner genom att le, då ler jag ju så mycket mer oftare varenda dag.
Är det så enkelt? Bara genom att
om det är ett äkta leende. Ja. Ett äkta leende. Det är inte alls lika kraftfullt som ett asgarv. Nej. Men man kan heller inte gå runt och dra asgarv 100 gånger per dag. Men däremot leenden kan man definitivt skapa.
Lever för lite idag? Skulle du säga det?
Alltså jag var i en stad igår. Kanske Sveriges huvudstad. Mm. Och tänkte så här, nu ska jag gå och räkna hur många som ler. Hur många ler? Och så gick jag efter Kungsgatan. Jag hittade, jag tror det var 3 personer. Och 2 av dem pratade i telefon med någon annan. Och därav då log de liksom därför. Och sen så var det en som gick med en annan person som log när den pratade. Men i övrigt så var det...
Men alltså, jag tror ju att det här är, jag är ju från Göteborg och jag har ju bott här i 20 år. När jag flyttade till Stockholm, så Göteborg är ändå Sveriges näst största stad. Mm. Så i Göteborg hälsar man på folk. Man småpratar liksom när man står i kön och man drar lite dåliga skämt liksom, men alla skrattar klassiskt där, endorfin. Men det är väldigt trevlig stämning. Men när jag flyttade till Stockholm så bodde jag på Söder. Och tog bussen till jobbet. Och varje morgon gick jag på bussen och så sa hej hej till busschauffören. För det gör man ju i Göteborg, jag har alltid gjort. Och den blicken som jag fick av busschauffören och även andra passagerare var ju ungefär, vem har släppt ut den här människan från mentalsjukhuset? Och jag var rätt ung då, jag var bara 24-25. Så att jag anpassade ju mig snabbt och jag slutade ju hälsa. Och idag är jag som en av alla andra stockholmare som går omkring och... Ja, ibland försöker jag nog säga hej ändå faktiskt. Men jag har tänkt mycket på det där. Hur det är lätt att anpassa sig neråt till en jargong. Istället för att liksom, försöka dra med sig andra i den positiva jargongen. Det är lite som vi pratar om oxytocin. Att, nej men gud, här hälsar inte människor. Då ska jag liksom, nu ska jag hälsa hela tiden på alla busschaufförer och alla på bussen. Mm. Och jag kanske hade gjort det om jag var äldre. Men jag tror till mitt försvar att jag var lite för ung och kände mig lite för dum helt enkelt. Att fortsätta vara så där trevlig och glad. Men jag håller med dig, Stockholm är inte världens... trevligaste plats när det kommer till leende människor faktiskt. Tyvärr.
Nej, och det har mycket med kultur att göra. Alltså jag vet ju när jag är ute och föreläser så kommer ju nya bolag varje vecka. Det kan jag säga att jag kommer till 3 nya bolag varje vecka. Och omedelbart när jag går in och möter receptionisten så vet jag hur resten kommer bete sig. Liksom det, då är ribban lagd för det bolaget. Och det kan, bara säg Stockholm som exempel, så kan det verkligen vara så här, ett kontor som jag går in i, så möts jag av noll leenden. Och så går jag till ett annat kontor som är typ 20 meter bort, fullt med leenden. Det är verkligen kulturen i organisationen som sätter energin och leendena. Och Stockholm i sig är ju ett kontor, om man då kan, det är liksom bara ett stort kontor. Det bor ett annat kontor, Ramnes där jag är just nu, ett annat kontor där kulturen definierar förväntningen av vem du är emotionellt. Det varierar supermycket, så det behöver inte vara specifikt Stockholm, för det varierar liksom från kontor till kontor i Stockholm.
Från endorfiner till vår fjärde substans.
Vi har ju pratat om kortisol och dopamin, och vi pratar om endorfin och oxytocin. Eftersom vi pratade lite om kortisol där i början. Så vi säger att vi är på våran femte då, så då blir det serotonin. Och serotonin är någonting som vi verkligen, och det är ju någonting som ni Food Pharmacy jobbar indirekt supermycket på, eftersom det har en direkt påverkan genom våran, vad säger man, tarmflora, så var det. Problem när man är halv engelsk. Tarmfloran påverkar serotoninet, och exakt hur är man inte helt hundra på än, men de senaste 2 åren så har man i alla fall konstaterat att bara för att 95% produceras i tarmarna, så innebär det inte att det är 95% av det som finns i hjärnan, utan det är en annan oberoende process som skapar serotonin i hjärnan. Men däremot så har man hittat att det finns en koppling mellan det vi äter och vårt mentala mående. Och inte bara en koppling, man hittar många kopplingar, och fler studier visar på samma sak. Att det vi äter påverkar vårt humör och våra serotoninivåer. Jag skulle säga att serotonin är serienviktigt utifrån att det är det som är ditt humör. Och det är ju på något sätt viktigast att ha stabilt. Så på våren och sommaren så går vårt humör upp. Vi får serotonin från solen genom våra ögon och genom processen genom huden och D-vitamin. Vi får det genom kost, vi får det genom träning, vi får det genom sömn. Vi får också via social status, det är lite för krångligt att gå in på nu, men den du upplever att du är i relation till andra förändrar ditt serotonin. Så om du möter sådana som du anser vara bättre än dig själv socialt, så går ditt serotonin ner. Om du möter människor som du anser dig ha högre status än, så går ditt serotonin upp. Så det påverkas av social status och allt det andra. Superviktigt att ha fokus på det. Och det viktigaste jag kan säga i den här podden är att lägga av och vara självkritisk så mycket som det bara går. Liksom reducera din självkritik med 1% imorgon, 1% dagen efter det, 1% dagen efter det. Och så fortsätter det bara så. Och sen så, allt eftersom det blir lättare och lättare, så tränar man självkärlek.
Så egentligen så kan man arbeta aktivt med att stoppa den där inre kritiken. Och när den inre kritiken börjar säga dumma saker om hur dåliga vi är, så kanske vi faktiskt kan testa på att byta ut det och säga någonting snällt till oss själva istället. Kan det vara en bra metod?
Gud ja, absolut. Det är superbra. Man kan till och med göra som så att varje gång man säger någonting negativt om sig själv, så säger man 3 positiva saker istället. Så har man det som rutin.
Smart.
Så ja, serotonin. Alltså, om man ska på något sätt blanda drinken, så skulle jag rekommendera att man har serotonin längst ner, så att man har stabilt humör. Och oavsett vad som händer i ditt dopamin, så liksom står du med bägge fötterna på jorden. Och sen så på det, så sunda nivåer av dopamin, på det sunda nivåer av oxytocin. Och sen så kan endorfin vara liksom en bonusgrej. Och kortisol är fundamentalt i kroppen, så det ska också ligga längst ner, fast i låga nivåer i cocktailen.
Och det är den sista då, eller? Nej, det var den femte.
Sista är testosteron, ja.
Just det, testosteron.
Så blanda din cocktail med lite kortisol i botten, serotonin, sen dopamin, oxytocin, och sen så toppa med endorfin. Och toppa gärna med testosteron. Testosteron finns hos män och kvinnor. De gångerna du har känt att du kan ta över världen, så har du för det ögonblicket haft sannolikt en ökning av testosteron. Det är så kul att göra det på wow-kursen när man skapar testosteron i deltagarna. Så är det framförallt kvinnorna, men också männen. Men kvinnorna säger så här, när jag frågar hur kändes testosteron, så säger de, jag känner mig oövervinnlig. Jag har aldrig känt mig så stark. Jag kan ta över världen. Ja, det är helt otroligt. Jag känner mig som Wonder Woman liksom. Beskrivningen av den här enorma inneboende styrkan i människan kommer fram via testosteron. Och det är bara så coolt att vi också där kan skapa det själv. Det är heller ingenting som egentligen är något fundament i drinken, utan skapa testosteron när du behöver det. När du ska känna den här känslan, när du ska gå in i en intervju, när du ska vinna en match, när du ska gå in i en förhandling eller någonting i den stilen. Bara höj dem då.
Hur gör man det då?
De tydligaste sätten som man kan göra det på är att dels föreställa sig att man redan har vunnit och verkligen övertygas om att man redan har vunnit. Dels musik som man kopplar till testosteron. Sånt som gör att du kör din bil för fort exempelvis. Sån musik som gör att du tenderar att vilja ta risker. Sannolikt testosteron. För testosteron gör att vi tar mer risker. Och sen... Alltså det pågår otroligt mycket debatt om kroppsspråk påverkar testosteron. Men man kan i alla fall säga så här, kroppsspråk påverkar självförtroende. Och självförtroende hänger ihop med testosteron. Så jag skulle säga dem. Och sen så primalskrik, vråla. Att bygga en lätt nivå av aggression kommer att skapa med stor sannolikhet testosteron. Så det vi gör på kursen är att vi liksom stackar de här på varandra. Spabababam. Och då kommer man ju ut med en enorm laddning. Ja, så endorfin, testosteron. Toppa den när du känner för det. Bygg de andra fyra på ett sunt sätt. Men se till att du inte har en cocktail som tyvärr många har. Och det är för mycket kortisol i botten. För lite serotonin. Och ett starkt beroende av snabbt dopamin. Mobiltelefonen, Netflix, chipsätande... Snabba tricks. Det är så sjukt kul att analysera.
Då blir det en devil's cocktail.
Då blir det en devil's cocktail. Men det är så kul att ställa frågor till människor kring de här frågorna. För det räcker med att jag sitter ner en kvart, ställer en bunt fråga till dem. Så kan jag i stort sett skissa hur deras cocktail ser ut. Så här. Sannolikt så känner du så här. Jag kan det här stämma liksom. Så ser det ut. Herregud, det här är så kul.
Ja, men alltså, tack, nu är mitt nästa steg att dyka upp på en av dina wow-kurser helt enkelt. Jag måste ju testa det här live, känner jag.
Ja, gud, det går inte att missa.
Jag kan verkligen rekommendera er att läsa din fantastiska bok, men du har ju också gjort så många olika framträdanden som man kan se på YouTube och man kan följa dig i sociala medier. Och varför inte spana in någon av dina wow-kurser helt enkelt? Om man känner att man vill få lite hjälp på traven.
Ja, det är en dag man aldrig kan hitta någon annanstans. Det är fan weird, men så grymt kul. Och plocka upp boken också där du hittar den. Den finns lite överallt.
Så. Den är superbra.
Kombinera den med Full Pharmacies böcker. Då är jag det. Då får du det bästa.
Ja, det är alltid bra. Ja. Tack så jättemycket David att du tog dig tid och att du delade med dig av det här fantastiska receptet på en Angels cocktail.
En underbar, varm, digital kram, Lina.
Tack detsamma.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Närtby och Mia Klase, men denna vecka utan Mia Klase och istället med David J.P. Phillips. Jag heter Sebastian Ring och står för redigering och musik, och vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi ständigt alltid dygnet runt på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Jag säger hej, tack och kram.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.